Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Microeconomics Made Simple av Austin Fracht och Mike Piper är en kort introduktion till mikroekonomi, utformad för att förklara grundprinciper på mindre än 100 sidor. Boken tillhör genren lättillgänglig facklitteratur och vänder sig till läsare som vill förstå hur enskilda konsumenter, företag och marknader fattar beslut. Utan att börja med en omfattande universitetslärobok. Författarna behandlar bland annat nytta, alternativkostnad, handel, utbud och efterfrågan, produktionskostnader samt olika former av konkurrens. Syftet är inte att ersätta en fullständig kurs i ekonomi, utan att skapa en stabil begreppsgrund och visa hur ekonomiska modeller kan användas för att tolka vardagliga val. Ett återkommande exempel är ölmarknaden, som gör det möjligt att diskutera prisförändringar, efterfrågans känslighet och producenters beslut på ett konkret sätt. Boken tar också upp modellernas begränsningar. Därmed presenteras mikroekonomi som ett användbart sätt att resonera, men inte som en mekanisk förklaring till varje mänskligt eller samhälleligt beslut. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, nytta och alternativkostnad förklarar varför varje val innebär en uppoffring. Boken inleder med idén att människor försöker använda begränsade produktionsresurser på ett sätt som ger dem största möjliga nytta. Nytta ska här inte förstås enbart som pengar eller självisk konsumtion. Den kan också bestå av fritid, trygghet, gemenskap eller tillfredsställelsen av att ge till välgörenhet. Poängen är att ett val blir begripligt när man ser vilket värde personen försöker uppnå inom ramarna för tid, inkomster och andra begränsningar. Detta leder till alternativkostnad, alltså värdet av det bästa alternativet som väljs bort. Om någon använder en kväll till att arbeta är alternativkostnaden, exempelvis den fritid eller det umgänge som försvinner. Om en kommun lägger resurser på en viss verksamhet kan samma resurser inte samtidigt användas till något annat. Begreppet är därför relevant både för privata hushåll och offentlig verksamhet, även i svensk vardag där beslut om tid, boende. Pendling och konsumtion ofta konkurrerar med varandra. Boken berör också avtagande marginalnytta. Den första enheten av något efterfrågat kan ge stor nytta, medan ytterligare enheter vanligen ger mindre. Det hjälper läsaren att förstå varför pris, mängd och personliga prioriteringar samspelar, snarare än att konsumtion alltid ökar i samma takt som inkomsterna. För det andra, utbud. Efterfrågan och jämviktspris visar hur marknader samordnar beslut. En central del av boken beskriver hur utbud och efterfrågan tillsammans påverkar pris och omsatt mängd på en marknad. Efterfrågan uttrycker hur mycket konsumenter vill köpa vid olika priser, medan utbudet uttrycker hur mycket producenter är beredda att sälja. När priset förändras ändras normalt incitamenten på båda sidor. Ett högre pris gör ofta att köpare avstår från en del inköp, samtidigt som det kan göra produktion mer attraktiv för säljare. Marknadsjämvikt är den punkt där den mängd som köpare vill köpa stämmer med den mängd säljare vill erbjuda. Boken använder öl som ett konkret exempel, vilket gör frågan mindre abstrakt. Om öl blir billigare kan vissa konsumenter köpa mer, men hur stor effekten blir beror på deras priskänslighet. Om bryggeriernas kostnader stiger, eller om tillgången på insatsvaror förändras, påverkas istället utbudet. Samma resonemang går att överföra till många svenska marknader. Från restaurangbesök till el och bostäder, även om verkligheten ofta innehåller regleringar och andra komplikationer. Styrkan i modellen är att den klargör riktningen på olika krafter. Den ger däremot inte automatiskt ett exakt svar, utan information om konsumenternas beteende, kostnader och marknadens institutionella villkor. För det tredje, elasticitet förklarar varför prisförändringar inte påverkar alla varor lika mycket. Boken lyfter priselasticitet som ett sätt att analysera hur känslig efterfrågan är för prisförändringar. Om en liten prisförändring leder till en stor förändring i köpt mängd är efterfrågan relativt elastisk. Om mängden däremot förändras lite trots att priset ändras är den relativt oelastisk. Öl används som exempel på en vara vars konsumtion, enligt bokens förenklade diskussion, kan vara relativt stabil även när ekonomin förändras. Det betyder inte att varje konsument reagerar likadant eller att efterfrågan aldrig minskar. Det betyder att pris och konjunktur ibland får mindre genomslag på den samlade försäljningen än man först kan tro. Elasticitet påverkas bland annat av hur lätt det är att hitta ersättningsvaror, hur stor del av hushållets budget varan tar och hur nödvändig den uppfattas vara. För ett svenskt hushåll kan exempelvis valet mellan olika livsmedelsbutiker vara ganska flexibelt, medan vissa fasta utgifter är svårare att snabbt ändra. För företag spelar elasticitet en roll när de överväger prissättning. En prishöjning kan öka intäkten per enhet, men den kan också minska antalet sålda enheter. För beslutsfattare är samma princip viktig vid skatter och avgifter. Bokens bidrag är att göra denna avvägning begriplig utan att överbelasta läsaren med teknisk matematik. För det fjärde, handel och produktionsmöjligheter visar vinsten av specialisering. Boken behandlar produktionsmöjligheter och vinsterna av handel. Två idéer som förklarar varför människor, företag och länder kan vinna på att specialisera sig. Produktionsmöjligheter handlar om att resurser är begränsade. Om mer arbetskraft, kapital eller tid används till en vara finns det vanligen mindre kvar till en annan. Denna begränsning synliggör alternativkostnaden på samhällsnivå. Handel blir intressant eftersom två parter kan ha olika relativa styrkor, även om den ena parten är mer produktiv i absoluta tal. Genom att fokusera på det man gör till lägst alternativkostnad och sedan byta med andra kan den samlade produktionen och konsumtionsmöjligheten öka. Resonemanget ger en grund för att förstå internationell handel men också vardaglig arbetsdelning. En svensk familj köper exempelvis tjänster och produkter som den själv skulle kunna utföra eller tillverka, eftersom det ofta är mer rationellt att använda sin egen tid till andra uppgifter. Samtidigt innebär bokens korta format att den främst presenterar principen, inte alla politiska och sociala frågor kring handel. Verkliga handelsmönster påverkas av transportkostnader, lagar, arbetsvillkor, miljöhänsyn och maktförhållanden. Författarnas poäng är därför bäst förstådd som en förklaring till varför frivilligt utbyte kan skapa ömsesidiga vinster. Inte som ett påstående att varje marknadsutfall alltid är oproblematiskt. Slutligen, kostnader, marknadsformer och modellernas begränsningar ger en mer nyanserad analys. Boken går vidare från konsumenternas val till företagens kostnader och olika marknadsformer. Kostnader avgör inte bara om ett företag kan producera, utan också hur mycket det är rimligt att du producerar vid olika priser. Här är det viktigt att skilja mellan kostnader som inte förändras direkt med produktionsnivån och kostnader som ökar när ytterligare enheter tillverkas. Den skillnaden hjälper till att förklara varför företag kan fatta andra beslut på kort sikt än på lång sikt. Författarna tar även upp perfekt konkurrens, monopol, oligopol och monopolistisk konkurrens. Dessa modeller beskriver olika grader av konkurrens och marknadsmakt. I perfekt konkurrens har en enskild säljare liten kontroll över priset, medan ett monopol har betydligt större möjlighet att påverka det. Oligopol beskriver marknader där ett fåtal stora aktörer måste ta hänsyn till varandras beslut. Det kan vara en relevant utgångspunkt för att tänka kring koncentrerade branscher, utan att dra slutsatser om ett enskilt svenskt företag. Avslutningsvis betonar boken ekonomiska modellers begränsningar. Modeller förenklar medvetet verkligheten för att tydliggöra samband. De kan vara användbara, men de missar ibland normer, osäkerhet, institutioner och beteenden som inte passar antagandet om fullt rationella aktörer. Den reservationen gör framställningen mer analytiskt balanserad. Sammanfattningsvis, Microeconomics Made Simple passar främst läsare som vill få ett snabbt men seriöst grepp om mikroekonomins centrala verktyg. Det kan vara studenter före en introduktionskurs, yrkesverksamma, som vill fräscha upp tidigare kunskaper. Eller nyfikna läsare som vill förstå hur ekonomiska resonemang används i diskussioner om priser, skatter, handel och konkurrens. Den praktiska nyttan ligger i att läsaren får ett språk för att skilja mellan frågor om incitament, kostnader, efterfrågan och marknadsmakt. Det gör det lättare att bedöma vardagliga påståenden, exempelvis att en prissänkning alltid ökar försäljningen kraftigt eller att en marknad automatiskt ger ett önskvärt resultat. Intellektuellt erbjuder boken en tydlig introduktion till hur förenklade modeller kan skapa ordning i komplicerade situationer. Samtidigt är den värdefull, eftersom den inte framställer modellerna som fullständiga beskrivningar av verkligheten. Jämfört med traditionella läroböcker utmärker den sig genom sin koncentration. Den försöker inte ge samma bredd av matematiska övningar, empiriska detaljer eller historiska exempel som en längre kursbok. Istället väljer den ett litet antal grundidéer och knyter dem till konkreta situationer, bland annat ölmarknaden. För den som behöver djupgående analys är den därför en början, inte en slutpunkt. För den som söker en kort, begriplig och återhållsam introduktion är just formatet dess tydligaste styrka. Om du vill stödja Austin Frakt PhD, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!